All right. Då så. Då är vi här igen och vi säger välkomna till de som förr brukade man säga bandlandet. Nu säger man cyberrymden. Och vi ska bege oss till Guds ord. Vi har firat nattvard tillsammans och sjungit lovsång. Och nu kommer budskapet också. Så vi ska läsa två stycken skriftställen idag. Och det ena är från Johannes evangeliet. Och det andra är från första Johannes episteln, eller Johannes brevet. Så båda de mänskliga författarna är Johannes, men början i Johannes 1. Och de fyra första verserna där. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon för möjligheten att förkunna ditt ord. Och Jesus, vi vill verkligen ta den här stunden på största allvar. Vi vill verkligen vara öppna i våra sinnen, i våra hjärtan. Och ber att vi skulle fokusera och koncentrera på det eviga ordet som du vill servera oss. Vi ber, eller jag ber, i egenskap av din tjänare idag, att du smörjer mig, min tunga, att förkunna ordet så att det blir till uppbyggelse bland oss och att det bryter oken som vi bär på. Som den här världen har lagt på oss, som fienden har lagt på oss, som vi själva har lagt på oss många gånger. Och här vi ber bara att ditt ord skulle ha fritt tillträde till våra hjärtan och till våra liv. Välsigna den här stunden i ditt namn. Amen. Johannes evangeliets första kapitel och verserna 1-4. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Här talar alltså om Jesu gudom. Han, lite senare här i samma kapitel, vers 14, så ser vi tydligt att ordet syftar på Jesus Kristus. Han var den andra personen i treenigheten. Han fanns innan något annat var till. Och han var hos Gud Fadern, för han är den andra personen i treenigheten, och han var själv Gud. Vers 2. Jag tror att den där inte ville vara med längre. Byter mikrofon. Så där. Vers 2, han var i begynnelsen hos Gud. Vers 3, genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och det här är framförallt vers 4 som vi vill fokusera på. För er som var med igår kväll, så började vi tala lite grann om den här versen, men att vi talar om vad är liv? Vad är liv? Men livet, det liv som vi talar om här, som Bibeln kallar för zoe-livet, alltså Guds eget liv, till skillnad från bios-livet i grekiskan, som vi får ordet biologi från, som är det naturliga livet. Men det här livet, det finns i Kristus. Och han är dess källa. Och så ska vi bara gå vidare nästan ända längst bak i Nya Testamentet till första Johannesbrevet. Och där vers kapitel 5 och verserna 11-13. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta. Jag älskar det ordet. Att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Det är det enda kravet för att ha evigt liv. Att tro på hans sons namn. Teologi. Kanske någon har hört talas om. Och det är många som drar sig undan liksom teologi. Det låter som något väldigt tråkigt, väldigt jobbigt. Några gubbar som sitter liksom med långa skägg och diskuterar någonting som ingen förstår ändå. Och det kan vara så. Men det är inte riktigt det betyder. Därför att teologi är egentligen två grekiska ord. Teo betyder Gud. Och logos, som egentligen är det som Jesus kallas. Logos, han var ordet. Men det är också därifrån vi får vårt ord logik. Så det betyder att teologi är logiken om Gud. Det vill säga att vi i vår begränsade förmåga och begränsade förstånd gör vad vi kan, med Guds hjälp naturligtvis, den helige andes ledning, att sammanfatta och strukturera och organisera det som Bibeln säger om Gud. Det är teologi. Det kan vara svårt, det kan vara enkelt, men det är egentligen definitionen för det. Och en gång i tiden så kallades teologin för vetenskapens drottning. Och det är intressant därför att när människor var vetenskapsmän på något område, ni vet det finns på universiteten, fakulteten, liksom man har discipliner kallar man det för också ibland, olika områden där folk då studerar och försöker att förkovra sig i just det här ämnet. Och teologi är ju ett sådant område, men det var alltid ansett som det som var överlägset de andra. Det var liksom inte istället för eller någon ersättning för någonting, utan om man studerade någonting så studerade man också teologi. Därför att man trodde då att allting kom från Gud och hade med Gud att göra. Så det är vad kallas för vetenskapens drottning. Idag är det mera reducerat till bara någon sån här abstrakt filosofi. Liksom att jag... Någon har någon tanke. Man studerar ur ett historiskt perspektiv. Liksom att de brukade tro sig och så. Och den gruppen trodde sig och så. Därför att och så vidare. Man tar det inte på allvar. Det har gått från att vara vetenskapens drottning. Till att vara liksom egentligen ingenting. Och en man som hette. Robert Jastrow, han var grundare av och också chef för NASA:s Goddard Institut för rymdstudier. Han var alltså en mycket, mycket prominent man. Mycket lärd, mycket kunnig, mycket respekterad. Han sa följande, citat: "För en vetenskapsman som har levt av sin tro på förnuftet så slutar berättelsen som en mardröm. Han har klättrat upp för okunnighetens berg. Han har hållit precis på att övervinna den högsta toppen. Och när han släpar sig över den sista klippan så hälsas han välkommen av en grupp teologer som har suttit där i århundraden." Med andra ord, liksom vetenskapen säger, ja, vi vet inte allt. Men det som är kvar att lära sig, det kommer vi att göra. Ge oss bara tid. Om det är ett årtionde eller ett århundrade eller om det är tusen generationer, det vet vi inte. Men förr eller senare så kommer vi att få svaret. Men han säger att det fungerar inte så. Han sa själv, och han blev kritiserad för det här. Han sa själv att det är bortom allt tvivel att den här världen har kommit till genom en gudomlig skapelseakt. Men han var inte själv en pånyttfödd kristen. Han bekände sig inte liksom, utan han förblev en agnostiker. En agnostiker är också ett grekiskt ord, alltså gnostiker talar om någon som vet, och sätter man ett A framför så betyder det tvärtom, så det betyder att en som inte vet. Så en agnostiker är alltså någon som inte vet. Och han förblev det, men han erkände att det som vetenskapen säger kan inte stämma. För den här världen har blivit till genom, som han själv sa, en skapelseakt. Och det är intressant att tänka på de här sakerna. Att människan, har ni tänkt på det? Vi alla har en inbyggd längtan att veta saker. Vi använder ibland det här ordet att vara vetgirig. Liksom man bara har massa frågor. Och jag sållar mig gärna till den gruppen. Liksom jag älskar att bara, Annette vet det, bara samla på viktiga fakta. Nej, men alltså, liksom, jag vet inte vad det är, men att veta saker, att bara på något sätt liksom få veta hur saker och ting hänger ihop. Och det är intressant att för er som har kanske nu, familjen Ask, små barn, eller ni som har äldre barn, kommer ihåg det färska, barn frågar frågor, eller de ställer frågor hela tiden. Varför? 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 Man tänker man gör sitt bästa för att svara på frågan, bara för att förstå att den här svaret på den här frågan ledde till en massa andra frågor. Så det här varför, varför, varför slutar aldrig. Och det finns i människan ett slags inbyggt system som gör att vi blir aldrig tillfredsställda. Vi fortsätter att ställa de här frågorna så länge vi lever. Varför, varför? Därför att Gud har konstruerat oss, om man uttrycker det så, på ett sådant sätt att vi får inte svaret i singular, annat än hos honom. Så att våra försök att ställa alla de här varför-frågorna, det är egentligen bara en strävan efter att få det ultimata svaret som bara finns hos Gud, som gör att vi aldrig behöver ställa en fråga till. Och ni vet, lagen om orsak och verkan, att vi ser någonting som sker i vår omgivning, vi vet att det måste ha haft en orsak. Det måste ha börjat någonstans. Det erkänner alla. Ja, visst, någonstans kom det ifrån. Och vad gör man då inom den sekulära vetenskapen? Jo, man säger, man går tillbaks och går tillbaks och tillbaks. Och man kommer så långt tillbaks att någonstans tar det stopp. Och då säger man, okej, det finns någon evig materia och så vidare. Men Gud kallar vi för den oorsakade orsaken. På engelska säger man the uncaused cause. Alltså att där började allting.
Av vem skapade Gud då? Var kom Gud ifrån?
Det vet inte jag, därför att jag är inte Gud. Men han har varit där alltid. Och han är bortom tid och rymd. Han är bortom våra förstånd. Och han småler i himmelen när vi försöker att upptäcka. Vi skämtsamt sa det i onsdags lite grann, att när vi har våra rymdprogram och våra, det är ungefär som en myra som klättrar upp på ett grässtrå. Och liksom står där uppe och blickar ut så här och säger, åh, myrkompisar, jag håller på att upptäcka världen. Men vad myran egentligen har upptäckt, det är en liten gräsmatta bara på en baksida av en villa. Liksom att vi vet ingenting egentligen. Vi upptäcker ett litet hörn av universum. Men det här är intressant, att vi längtar efter det svar som gör att inga fler frågor behöver ställas. Och vetenskapen, jag ska inte hålla mig kvar allt för länge, men vetenskapen kan inte ge svaren på våra varför. Vetenskapen kan egentligen bara observera det som finns. Vad är tid? Vad är rymd? Vad är energi? Ja, vi kan förklara det med formler och allting, liksom det finns där. Men var kommer det ifrån? Så vi fortsätter att ställa de här varför-frågorna. Och även om evolutionen skulle vara sann, vilket jag inte tror och många av er säkert inte tror heller, men även om den skulle vara den, så svarar den bara på frågan hur, inte varför vi är här. Och en del säger, vem bryr sig? Låt oss ta de här få åren på jorden och ha kul. leva livet. Ja, okej. Men många av oss fortsätter att ställa den här varför-frågan. Och jag har några punkter idag. Den första punkten är att materialismen kan inte ge oss svaren. Och när jag säger materialismen, jag vet att en del av materialismen är liksom de här människorna som köper massa dyra prylar. De är materialistiska. Det är inte det jag syftar på, utan materialismen är alltså när man utgår från att det inte finns någonting annat än den fysiska världen. Och det finns teologer som egentligen inte erkänner någonting mer än den här världen. Man har en inomvärldslig bibelsyn. Det vill säga att allting som finns i Bibeln som inte kan förklaras mänskligt och naturligt, det förkastar man. Så Jesus kan inte ha gått på vattnet. Jesus kan inte ha haft bara några bröd och några fiskar och gett mat åt 5000. Det är omöjligt, så det skär vi bort ur Bibeln. Men om Gud har skapat allt, så kan han naturligtvis också upphäva tillfälligt naturlagar och begränsningar, därför att han är över detta och han är bortom detta. Så materialismen ger inte svaret. I Johannes 4 och vers 24 så står det att Gud är ande, och de som tillber honom måste göra det i ande och sanning. Det vill säga, vi kan inte förstå Gud på det naturliga planet. Människan är en ande. Och i första Mosebok 1 och verserna 26 och 27 så står det att vi skapades till Guds avbild. Och det betyder att vi är eviga varelser, vare sig vi vill det eller inte. Och det betyder också att vi är skapade för att reflektera honom. Vet ni, till och med Satan, som var en ängel som hette Lucifer, det betyder egentligen ljusreflekteraren, att han en gång i tiden reflekterade Guds härlighet, men han gjorde uppror i sitt hjärta och han föll ifrån den platsen och han blev Satan, och han är nu denna världens gud tills Gud gör upp slutligen med honom. Och om vi inte förstår detta, då kan vi inte ha en vila. Då kommer vi alltid att ha de här frågorna. Men i honom kan vi vila. Gud är ande. Han är evig. Han är den oorsakade orsaken. Alltings början. Och människor brukar ofta klaga på den här världen. Har ni tänkt på det? Vilken hemsk värld vi lever i. Och man tittar på nyheterna och folk som bara, hur kan människor? Och det är så mycket ondska i världen. Jag säger, men vänta lite. Time out. Vänta lite nu. Tror ni på evolutionen? Är ni ateister? Tror ni på en strikt materialist? Eller har ni en strikt materialistisk världsbild? Åh, självklart liksom. Det finns väl ingen gud. Tror väl inte att vi är religiösa, eller? Nej, men okej. Men varför kan ni då anklaga någon som ni säger inte finns? Oh, vilken hemsk värld. Det är väl inget hemskt med den här världen. Den har kommit till av ett misstag. Den har kommit till av en gigantisk explosion. Vad är det då som säger att någonting är rätt och fel? Vad är det då som säger att någonting är ont och gott? Vad är det då som säger att vi ska ha någon form av moral? Kom igen, kamma er, som Kerstin brukar säga. Liksom att jag förstår det inte. Varför anklaga någon Gud som inte finns? Men vi vet, det är inbyggt i människan, att Gud finns och att det finns någonting som är rätt och att det finns någonting som är fel. Alla vet att den här världen har gått snett. Alla vet det. Det är därför vi alltid har synpunkter på det. Vet, alltid när man träffas så, hur ska man göra världen bättre? Hur ska vi liksom kunna fixa till det här? Politikerna försöker att göra det. Människor på arbetsplatser. Hur kan vi göra saker och ting bättre? Vadå bättre? Det finns väl ingenting. Vad jämför du med? Vad har du för standard? Vad har du för norm? Och någon säger, ja, du tänkt på de här grejerna. Men då är det dags att börja tänka på det. Därför att kristna ofta tänker inte. Tyvärr. Vi låter världen tänka åt oss.
Och sedan så liksom tänker man bara liksom, de vet liksom. Jag vill bara uppleva Gud. Men vi ska prata mer om det alldeles strax. Men ondskans problem tycks bekymra fler människor idag än någon annan fråga. Har ni tänkt på det? Var kommer ondskan ifrån? Om det finns en god Gud, eller en Gud överhuvudtaget, varför finns det då ondska? Och det är en bra fråga, jättebra fråga. Och vi behöver inte, jag är inte sarkastisk av den anledningen, men jag gör det bara för att ni ska liksom förstå att vi måste vara konsekventa i vårt resonemang. Och det fanns en man som heter Francis Schaeffer, en amerikansk man som flyttade till Schweiz, köpte sig en liten sån här alpstuga, klädde sig som en schweizisk bergsbonde, hade ett getskägg, han var intellektuell, Libris tror jag det hette det här, Labri. Och tydligen var det någon som sa att det finns fortfarande lite verksamhet runt honom, men eller runt den här organisationen. Men han var en gång och föreläste på en plats. Och då var det en man som satt och lyssnade på hans föreläsning. Och han opponerade sig och sa att det finns ingen ondska. Det är bara en illusion. Det är ingen skillnad mellan ont och gott. Och han gick på och han gick på och han gick på. Då var det en annan elev eller person som lyssnade som plockade fram, de hade tydligen, de skulle väl fika efteråt, de hade en sån här varm en kanna med vatten, skållhett vatten. Så han tar den här och går fram till den här personen och liksom ställer sig, är beredd att hälla det här kokheta vattnet i huvudet på den här killen. Och alltså, vad gör du? Liksom, vad gör du? Är det inte klok? Liksom, vad är det för ondska elakheter? Alltså, men det var ju du som sa att det inte fanns någon skillnad på ont och gott. Och han sa att den här mannen sprang ut i rummet, försvann ut i mörker och kom aldrig tillbaka. Och någon säger, men vilka hemska grejer, och liksom, det, du ska vara kristen och du har såna här. Men liksom, tänk er själva. Finns det inget ont? Finns det inget gott? Ibland måste vi få såna här drastiska lektioner. Eller ha såna här drastiska lektioner. Så att vi förstår. Och materialismen ger inte svaret. Vi kan söka svaren på den här jorden. Ute i rymden. Överallt. Men bortom den materiella världen. Så finns det en andevärld. Och den har sitt ursprung i Gud. Och det är där som vi får svar. Gud är ande. Och vi kristna som tillber honom måste göra det i ande och sanning. Först då kommer den här världen att verka logisk på något sätt. Nummer två. Tro är baserat på bevis. Tro är baserat på bevis. När människor tänker på oss, ni vet, på arbetsplatser och så här, troende liksom så där, liksom att det är ungefär som att de tror att vi går någonstans på söndagen hit till exempel då, och så liksom nu ska vi tro liksom, man måste liksom bara tro, nu har vi trott liksom, åh vad skönt och liksom att ha fått tro lite grann, därför att man tror att man är några sådana här blinda galningar som går någonstans en gång i veckan. Eller kanske fanatikerna flera gånger i veckan liksom, och tror. Och som folk säger, tror, det gör man i kyrkan. Och i Dagens Industri som jag läser lite hemligt, på hemsidan skulle jag aldrig betala för det. Så är det alltid sådana här kommentarer efteråt. Folk kommenterar artiklarna. Då var det någon som trodde någonting och då svarade. Då var det en som sa, tror gör man i kyrkan. Och då var det en som svarade på det och sa att nej, jag sitter just nu på min arbetsplats och min tro är lika verksam som alltid. Och jag tänkte just på det liksom, att vad härligt, det var en kristen som såg det här och skrev och svarade på det. Därför att tro gör man inte i kyrkan, det gör man också, men man tror också överallt. Och vi har den här idén. Men Jesaja 1:18
så står det så här att låt oss gå till rätta med varandra. Och engelskan använder ordet resonera. Och jag gillar det, att resonera. Liksom att, ni vet, man har någon frågeställning, man sitter ner med någon och samtalar om det. Och det är faktiskt det Gud gör. Han, skaparen, säger till sin skapelse: har ni frågor? Har ni liksom problem med någonting? Varsågoda, kom här, sitt. Så ska vi resonera logiskt. Jag begär inte att ni ska tro någonting otroligt, utan jag vill bevisa för er att det jag vill att ni tror på, det är verkligt. Jesus sa till sina lärjungar att jag skriver dessa ting till er för att när de sker så ska ni tro. Han talade om för dem att han skulle dö och uppstå. Men de fattade det inte förrän efteråt. Men när de fattade det, ja, då stod det skrivet. Aha, han visste det redan från början. Och han skrev om det, han berättade det. Kom, låt oss sitta ner tillsammans och resonera. I Ordspråksboken kapitel 4 och vers 7 speciellt, men överhuvudtaget så står det att visheten, vers 7, visheten är det främsta. Gud säger att låt oss vara visa. Inte bara några känslomässiga, labila personer som egentligen inte vet någonting om det här livet. Så de måste ta till tron. Därför att de har ju inte svaren, de riktiga svaren. Jeremia 9, vers 24. Den som vill berömma sig ska göra så för att han känner Herren. Så om vi någon gång vill berömma oss av vår kunskap, så ska vi göra det att vi känner Herren. Vi säger, ja men vi har svaren. Jaha, du har svaren, men vetenskapen har inte. Nej, vi har svaren i honom. Och vi kan skryta över det i en positiv bemärkelse, att vi känner honom. Och vår tids Gud är, eller i vårt land och i västvärlden, det är verkligen vetenskapen. Och vetenskapens käpphäst, det är evolutionen. Men den motsäger sig själv så många gånger. Det finns någonting som heter termodynamikens första lag, som säger att energi kan inte skapas eller förstöras. Så materia och energi och det som finns där ute, det måste ha varit evigt. Okej, då får vi acceptera det. Men termodynamikens andra lag säger att allt i universum går mot ett mera kaotiskt tillstånd. Så med andra ord, bilarna rostar, maten möglar, och när det sker en explosion så blir det mer kaos än innan. Exempelvis om Boeings flygfabrik i Seattle skulle utsättas för en explosion, och så kommer man dit och så börjar man titta och plocka upp de här bitarna, så upptäcker man att den här explosionen gjorde att man fick fram en ny flygplanstyp som är mer avancerad än det man haft tidigare. Det var explosionens resultat. Ingen skulle tro på det. Ingen skulle tro på det om du sa att ja, jag hade storstädning hemma på vinden. Jag tog massa skruvar och muttrar. Jag la dem i en skokartong. Skakade dem i en timma. Hällde ut och ut kom en fantastisk Rolex-klocka. Nej, ingen tror på det. Men det är precis det man säger. Allting exploderade. Och ur denna explosion, där allting egentligen har en slags nedbrytande effekt. Rostar, möglar, går sönder, om vi inte uppehåller. Ni vet liksom, bor man i ett hus och man inte håller efter det lite grann, så det går ner sig. Och det är termodynamikens andra lag, så egentligen motsäger den första lagen. Och det intressanta är också att om det här universum skulle ha varit evigt, tänk nu på det, att vår sol, som visserligen är ganska stor jämfört med jorden, men den brinner och det är en enorm hastighet, den konsumeras. Så om universum var evigt, så det är helt omöjligt. Därför att det går att mäta hur de här solarna förtär eller brinner upp. Så det kan inte vara speciellt gammalt. Och det här är saker som man så att säga sätter sin tro på. Trots att det är motsägelsefullt. Så tro är baserat på bevis. Och det finns massor av platser, böcker och hemsidor och annat som man kan läsa och se hur Bibelns budskap verkligen är sant och är högst konsekvent med de upptäckter som vetenskapen faktiskt gör. När man inte så att säga antar saker bortom det man finner. Och jag tänkte på vad det står i Hebreerbrevet kapitel 1 och versarna 10 till och med 12. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du rulla ihop dem, och som en klädnad ska de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Det låter nästan som en beskrivning av termodynamikens andra lag. Att allting nöts ut. Allting liksom går, ungefär som man drar upp en klocka och sen så småningom så stannar den. Och så drar upp den igen. Men om man ingen gör det så går den inte. Och vad är det vi försöker säga? Jo, Gud vill ha en relation med oss. Han vill att vi förstår. Han vill resonera med oss. Han säger inte bara att kom liksom och tro på något otroligt. Han säger kom och tro på det jag har sagt i mitt ord. Att det är sant. Därför att där kan ni vila i den här relationen med honom. Och det tredje och sista vi ska tala om, det är att liv kommer från liv. Någon kanske vet hur man säger det här på svenska, men biogenislag, jag översatte det från the law of biogenesis, som från tyda.se. Jag vet inte, men bio, eller nej, någonstans sitter det, men i vilket fall så är det en lag som tydligen antingen uppfanns eller användes av Louis Pasteur, som var en fransman som vi fick den här kunskapen om att pasteurisera mjölken. Man dödar alla bakterier. Och det intressanta är ju att när Big Bang ägde rum. Säger att liv kommer av liv. Men det roliga är ju att när Big Bang ägde rum. Den hetta som frigjordes i det här sammanhanget. Det skulle ha pasteuriserat hela universum. Finns inga bakterier i universum. Därför att det var en sån enorm hetta. Men ändå säger man att ur denna döda materia kom liv. Och ändå säger den här lagen att liv kan bara komma av liv. Det gick inte så bra. Men vad läste vi i Johannes 1? Vad läste vi i första Johannes 5? Jo, vi läste att livet fanns i honom. Han är allt livs ursprung. Och Einstein sa själv att materia kan aldrig i ordning ställas så att det blir information. Jag vet inte vad han trodde eller vad han sa i övrigt, men han sa åtminstone detta. Vår hjärna har 100 miljarder nervceller som är sammanlänkade med 40 000 mil av nervfibrer. Våra nervfibrer kan man vira runt jorden 10 varv. Och där bland de här nervcellerna och fibrerna så finns det 100 triljoner kopplingar. Det är mycket mer kopplingar än vad det finns på den här jorden. Alltså uttag och lampor och datorer och allt vad det kan vara. Långt mycket mer. Allt det pågår i våra hjärnor. De flesta i alla fall. Och därför Jag vet inte hur mycket av det här som David visste, men han skrev i Psaltaren 139 och vers 14: jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Och vi tänker så att skillnaden mellan den vagn som Karl den 12:e åkte i på 1700-talet och den som Gustav Vasa åkte i på 1500-talet, det var kanske inte så stor skillnad på de hästvagnarna. Men vår kung nu åker i en, jag vet inte vad han kör för något, men en Volvo eller vad det nu kan vara liksom. Den är ju betydligt mer avancerad. Så jo, men vi ser att nu äntligen så ser vi att utvecklingen exploderar. Så visst har vi levt som människor i en okunnighet, men nu håller det på att förändras. Titta bara vad vi kan göra. Men vi är fortfarande som de här myrorna som har klättrat upp högst upp på grässtrået och spanar ut över gräsmattan och säger att jag vet allt om den här världen. Nej, du bara blickar ut över en liten gräsplätt på någons radhus. Eller vid någons radhus. Och i första Korintherbrevet 8 och vers 2 så står det att vi vet ingenting som vi borde. Och det är till oss. Vi vet ingenting som vi borde. Det betyder att vi kan ha en konstant längtan efter att lära känna Gud mer och mer och mer. Och han inbjuder oss. Han säger, ni får inte svaren i den här världen. I den materiella världen. Därför att jag är ande. Och människans ande är död på grund av synden. Men i tron på Jesus Kristus så föds människans ande på nytt. Det är det vi säger, vi blir frälsta, vi blir pånyttfödda. Och när det sker, då har vi på nytt förmågan att umgås med Gud genom skriften, och den heliga ande bor i oss. Och vi börjar att förstå en sak efter sak, grej efter grej. Och tron är baserad på de här bevisen. Bibeln är full av dem. Och varje gång vi läser så bara wow, wow, wow. Nu förstår vi. Därför att Guds ande har tagit sin boning i oss. Och vi vet att den materiella världen har sprungit ur Gud som är ande. Och vi är nu kapabla att umgås med denna Gud igen. Och vi vet att liv kommer bara från liv. Inte från ett dött, pasteuriserat universum. Utan från en levande Gud som var där innan något annat blev till. Och därför vill vi lova och prisa honom. Han säger, kom och sitt ner och resonera med mig. Jag begär inte att ni ska tro på någonting som är otroligt. Och vilken inbjudan. Vill vi godta det här? Långt ifrån alla vetenskapsmän köper de här standardsvaren som egentligen inte är några svar. Det finns många som ifrågasätter det. Och den här mannen som jag citerade, Robert Jastrow, som faktiskt blev väldigt, om ni Wikipedar honom så ser ni att han hade en del kontroversiella åsikter och han blev kritiserad för det. Robert stavas precis som vanligt och Jastrow stavas J-A-S-T-R-O-W, Jastrow. Det är intressant att se att människor ställer frågor, också NASA-ingenjörerna och barnen. Ja, bara barnen har frågor, vi vet allt. Nej, inte ens NASA-ingenjörerna. Han sa att den här världen måste ha kommit till genom skapelsen. Och vi vet det, och vi tror det, och vi älskar det. Och denne Gud har gett oss den här boken som vi predikar från på söndagar, onsdagar, måndagar, fredagar och så ofta vi kan. Därför att vi tror att svaren finns här. Vi älskar det. Och teologi är den högsta formen av studier. Pastor Stevens brukade säga att bibelskola är den högsta formen av utbildning. Därför att vi lär oss om Gud. Den logiska förklaringen om vem Gud är. Hur han själv har uppenbarat sig för oss. Bibeln är inte en samling människotankar som många tror. Det är Guds egen uppenbarelse av sig själv. Och det är bara att tacka och ta emot. Herre, vi tackar dig just nu, Jesus, för att du har skapat oss så underbart. I dig finns liv. Och detta liv har vi blivit givna av nåd. Vi har blivit pånyttfödda. Vi har samma liv som alltid funnits i dig. Du skrev här i 1 Johannes 5 att detta har givits till oss. Bibeln, att vi ska veta att vi har det här livet. Det är inte liksom att, är jag ett Guds barn eller inte? Och kanske det är någon som lyssnar på det här nu på internet som har funderingar. Helige Ande har rört vid ditt hjärta och du förstår att det finns en levande Gud. Och du förstår också att du som alla andra har kommit till korta och inte når upp till den här normen. Du är en syndare. Du behöver bli frälst som alla behöver. Ta det här tillfället, den här möjligheten, och bjud honom in i ditt hjärta. Säg bara: Jesus, jag tror att du var och är Guds son. Du kom in i världen för att ge evigt liv till alla de som tror. Och nu säger jag ja till dig i mitt hjärta. Jesus, fräls mig. Tack att du dog för mig. Tack att du gav mig evigt liv. Om du bad den bönen i ditt hjärta, om du ropade till Gud var du än fanns eller finns, så säger Bibeln att du får frälsningen som en gåva. Och var och en som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Johannes 1:12. Vilket löfte, vilken förmån, vilken gåva. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.